Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Återhämtning, det är lätt att missa när det går undan på jobbet och kraven är höga. Men det är faktiskt helt avgörande både för dig och din prestation. Det här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ju ha hälsa, men hur får man det att funka? Det poddar vi om.
Hej och välkomna till avsnitt 50. Är det inte lite häftigt? Det här är avsnitt 50 och vi har snart poddat i 2 år. Coolt! High five på det! Och vi ska börja med att lyfta fram ett webbinarium.
Ja, precis. Det är vår samarbetspartner Skandia som släpper ett webbinar. Eller webbinarium, jag är lite osäker på vad man säger där. Jag vet inte om någon vet egentligen. Alltså ett online-seminarium som du som företagare kan använda för att lära dig hur man förebygger sjukskrivningar.
Mm, och det är ju lättillgängligt då när man kan klicka in sig på det på datorn. Och den är ungefär 15 minuter långt. Och det är Josefin och Jonathan från Skandia som tar upp det här med hur man just förebygger sjukskrivningar. Och kan då sänka sin sjukfrånvaro på organisationen.
Ja, och det är ju så att man har ett ansvar för det här som arbetsgivare.
Mm. Och länken finns via Skandia, Skandias hemsida. Den finns också på LinkedIn. Men vi kommer också lägga en länk från det här avsnittet på vår hemsida dit.
Mm. Och idag ska vi prata om hur man kan ta hand om sig innan det blir för mycket framförallt. Och hur viktigt det är att ta hand om sin återhämtning. Välkommen David Strömbäck från OneLab.
Tack så mycket.
Välkommen David. Ja, jättekul att ha dig här. Vi har ju känt varandra ett tag.
Ja.
Och som sagt, du är ju vd på OneLab och ni arbetar ju med arbetsplatsnära kan man säga. Både hälsoundersökningen, både på arbetsplatsen, men under senare år så har ni även skapat en tjänst där man kan göra dem hemifrån.
Eller? Ja, det stämmer. Mm. Så att om man börjar med att säga att vi jobbar inom företagshälsovården så är det liksom den stora biten. Sen så jobbar vi specifikt med hälsoundersökningar och vi kallar det för smarta hälsoundersökningar. Och en del i det är ju såklart den psykiska ohälsan och stressen som vi ska prata lite mer om idag då.
Mm. Och där vet vi ju att mäta, det är liksom startskottet egentligen. Och sen behöver vi använda resultatet till att göra åtgärder. Men jag tänkte att vi skulle börja med just, man pratar om utmattningssyndrom, utbrändhet, gå in i väggen. Kan inte du hjälpa oss att faktiskt, för det är ett ganska nytt begrepp trots allt. Det har inte hängt med i 100 år direkt. Vad är det?
Ja, det har faktiskt hängt med i 100 år. Men det råder en hel del begreppsförvirring kring stress och utmattning och så här. Och man började redan på 1860-talet faktiskt prata om nervutmattning. Och då pratade man också om att det var det moderna samhället som drabbade oss. Och att det var kanske de nya tågen som gjorde att man var tvungen att vara mer punktlig och sådär. Men egentligen, det man kanske tror att det här handlade om redan då, det var att man började få in glödlampor i samhället. Man började jobba på kvällarna och man hade ju såklart stearinljus och så innan och andra belysningskällor och sådär. Men det kanske kan vara en av de här faktorerna i det då. Mm. Men
att idag man förlängde den vakna tiden på dygnet då? Mm.
Ja, exakt. Men om man går vidare i liksom hur man har definierat det så har vi ju faktiskt i Sverige här gjort en liten avstickare där man kanske utomlands har pratat mer om burnout och så har vi valt att sätta ett annat begrepp, och det är utmattningssyndrom, som är den kliniska diagnosen som man använder sig av idag i Sverige då. Och utmattningsdepression förekommer också.
Och jag blir lite intresserad där, jag som jobbar med ord, för jag minns det här skiftet att man ett tag pratade om utbrändhet och sen så sa man nej, det heter utmattning. Och tänker jag så här, är det att man inte vill belasta individen? Att oj, du har bränt ut det, att det blir mer så kanske?
Ja, det är en svensk psykiater och professor som heter Marie Åsberg som har myntat det här begreppet. Och jag tror att det var på 60-70-talet där någon gång som det kom till. Mm. Och en anledning till det var att man tyckte att det här burnout inte fungerade så bra på svenska. Och sen också att det var lite för generellt och ospecifikt och att... Man har satt de här nivåerna lite olika. Alltså burnout och utbrändhet som man säger på svenska. Då, som är kanske ett inte så roligt begrepp egentligen. Det är inte så svårt att komma upp i de nivåerna. Och att klassas som utbränd som det är när det gäller utmattningssyndrom. Då, som är mycket allvarligare.
Okej, så det är två diagnoser ändå? Det är inte samma...
Det senaste är en diagnos och då är man riktigt sjuk. Om man pratar utmattningssyndrom och utmattningsdepression.
Jag har burnout och så har jag worn-out som två begrepp som jag brukar prata om. Att burnout, man brinner upp för att man lägger på så mycket på sig själv. Och det är ofta lite honungsfällan, det är väldigt roligt men jag vill också prestera. Alltså man överpresterar tills man får de här symptomen. Och sen finns det de som har krav som läggs på dem. Till exempel, nu tänker jag vårdyrken och jag tänker mer styrda yrken där man liksom... Man brinner ner istället. Man liksom, inte brinner upp utan man liksom slits ner nästan till fotknölarna. Och det är två olika sätt. Men jag gissar att kroppen reagerar ju liknande. Så. Worn out, är det något som man också använder?
Jag tror inte att vi har använt det så mycket. Det är möjligt att det finns många olika personliga liksom, definitioner av det här också. Men det vi använder oss av mest är utmattningssyndrom och utmattningsdepression. Och sen så pratar man också lite om burnout då, men det är framförallt de som jag tror vi använder oss av. Och som, sen så finns det olika perspektiv på det såklart också.
Och jag har ju vänner som har råkat ut för det här. Och det har ju varit på den nivån att man har svårt att liksom ta sig upp. Man har svårt att ta sig ut genom dörren. Men sen vet jag också andra som, i alla fall utifrån sett om man ser liksom sociala medier, är hyfsat så här, citatsäcken, fullt fungerande. Kanske tränar och säger jag har ju blivit liksom utbränd. Så vad är liksom, finns det en skala? Hur ser du liksom på det så?
Ja, dels så kan vi prata lite om hur man mäter det, för det är ju en sak.
Ja, det är intressant.
Men också själva förloppet och själva sjukdomsprocessen tror jag man ska dela upp lite. Om man pratar klassiskt när det gäller utmattningssyndrom om tre stycken olika faser. Och de är lite olika långa de här, och det är viktigt att man håller isär dem när man ska behandla och när man ska diagnostisera och så. Och den första, det är vad man kallar för uppbyggnadsfasen. Och det är då man går liksom arbetar upp en utmattningssyndrom. Och sen så har man akutfasen som inte kanske behöver pågå under så lång tid, utan det kan handla om veckor eller månader. Och det är då man verkligen går in i väggen som man kallar det, och då man inte kommer upp i sängen och man har de här panikångestkänslorna kanske. Och det kan manifestera sig på många olika sätt. Generellt sett är att det är väldigt tydligt och det är svårt att missa det här. Det går liksom inte att ta miste på det. Och sen efter det så har man återuppbyggnadsfasen som också kan pågå under många, många år. Och det är inte alltid säkert att man kommer tillbaka 100% igen, utan man kanske har med sig det här. Det finns många studier där man tittat på hjärnan närmare och där man har sett att man har effekter efter 7 år till och med. Att man kan mäta det här och se det rent fysiologiskt i hjärnan.
Fast det låter lite tråkigt. Jag skulle säga att många jag känner som har varit i den där berömda väggen förändrar sitt liv faktiskt till det bättre efteråt. Så att även om man tar med sig spår i kroppen rent fysiologiskt och kanske är lättare känslig för, så kan det finnas en fördel för att då är man kanske rustad också att säga nej tidigare.
Absolut.
Jag firar väl 11 år tror jag i år. Nej, 12. Alltså sen jag liksom kraschade, jag vet precis när det hände. Och det var 2006, precis. Och då vet jag att det var lite så här, det var inte så mycket prat om det då faktiskt ännu. Sen bodde jag inte i Stockholm då heller och hade inte lika mycket sociala medier jag tog del av saker. Och jobbade framförallt inte med de här frågorna på heltid som jag gör nu. Men och jag kan ju bara göra en personlig reflektion att jag känner mig ju mycket starkare liksom mentalt nu än innan. Men det har jag ju, för att jag har ju anpassat hur jag jobbar och så runt det.
Men David, du och ni på OneLab har ju gjort tusentals hälsoundersökningar och levererat rapporter ute på arbetsplatser. och liksom mycket data har strömmat förbi och genom er. Och det är blodvärden, det är upplevd hälsa, det är liksom ett brett spektrum ni möter. Men om man sammanfattar det så här, hur mår vi idag ute på arbetsplatser egentligen?
Ja, det är en jättebra fråga och vi jämför ju många gånger med andra bolag. Så att det blir ju lite en temperaturmätare på själva situationen just nu där ute. Och det är klart att vi hittar mycket folk som har problem. Både när det gäller liksom de här traditionella folksjukdomarna, pratar man hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes och så här. Också muskoskeletala sjukdomar som är de vanliga fysiska sjukdomarna som vi drabbas av. Men de kommer ju många gånger kanske lite senare i livet. Även om man kan bygga upp dem under lång tid och man kan se tecken på dem tidigt. Så är den psykiska ohälsan och utbrändhet eller utmattningsdepression och så. Det är ju de vanligaste formerna av sjukdomar som vi har idag i Sverige. Och det är det som är den vanligaste anledningen till sjukskrivning. Så att det är jätteproblem. Sen så är det såklart så att det drabbar lite i olika branscher olika mycket. Och just när man tar utmattningssyndrom så är det mer frekvent när det gäller vårdyrken till exempel. Lärarskrået är extremt utsatt. Man kan säga nästan offentlig sektor. Och sen så om man ska gå in på individnivå så är kvinnor i mycket högre grad drabbade än vad män är. Så det finns helt klart skillnader. Men om det är så att vi har mer sjukdomar idag än vad vi haft tidigare så skulle jag nog säga att svaret egentligen är nej. Vi har lärt oss att hitta de här på ett bättre sätt och vi har lärt oss att behandla dem också i en högre utsträckning. Men just den här psykiska ohälsan är intressant för att den är vi inte så vana att prata om men inte heller diagnostisera eller behandla. Så att det är lite den utmaning som vi har idag.
Ja, vad intressant. Och apropå det här med vad ni mäter. Jag nämnde att ni kan mäta allt från blodvärden till upplevd hälsa. Vad är det man mäter egentligen för att ringa in den här utmattningen?
Ja, just när det gäller utmattning och psykisk ohälsa så finns det ju inga bra biomarkörer sådär som man kan använda sig av. Om man tar hjärt- och kärlsjukdomar så är blodfetterna en klassisk markör och blodtryck är också en sån här sak som man ofta använder sig av för att diagnostisera och hitta sjukdomar och så. Men när det gäller den psykiska ohälsan så har man inte lyckats ur ett kliniskt kemiperspektiv så att säga hitta några bra markörer. Utan där är det fortfarande skattningsformulär, det är frågor och det är den upplevda hälsan som är det viktiga. Och det är det man använder sig av när man ställer de här diagnoserna i stor utsträckning. Sen är det klart så att man kan se effekter också. Man pratar till exempel om kortisolnivåer idag. Men det är inget jättebra mått att använda i screeningsammanhang. För att man har en stor biologisk variation där och rent mättekniskt så är det ganska bökigt. Vi pratar ju också om hjärnan här och det är väldigt svårt att gå in i hjärnan och mäta de här olika hormonerna och så. Så att, det är ingenting man gör så ofta. Utan då är det skattningsformulär som man använder sig av.
Så att om jag går till en sån här hälsoundersökning som medarbetare. Så kan man säga att just de rent fysiologiska. Eller jag vet inte, det kanske är fel att säga så. Det jag kan mäta biologiskt. Då, skulle jag kunna bli förvånad. Och få reda på någonting som jag inte hade en aning om. Men om man tänker mitt psykiska tillstånd. Och min nivå av stress. Det borde ju rimligen.
Ja,
lite koll på själv.
Jag ska säga att det är ganska svårt där också att dra de här gränserna själv. Ibland så kan man gå väldigt länge med de här symptomen och man kan ha ganska påtagliga symptom innan man faktiskt inser vad det är som håller på att hända. Det ligger lite i själva diagnosen också att det här, vanligtvis nu är jag lite fördomsfull, men det är vanligtvis individer som är duktiga på att köra på och kanske stänga av de här varningslamporna och ändå liksom ta i och så. Så att jag tror att det behöver inte alltid vara så lätt. Även om det många gånger är självupplevt.
Men vi det är det vill bästa vi kanske gärna lura oss själva. Allt är bra, det går fort nu, men det är helt okej. Lite så.
Men vi vet i alla fall att det här emotionella får ju påslag i kroppen. Men det kan vara svårt att... Alltså om jag mäter klockan 8 en torsdag morgon i februari, det är inte säkert att jag träffar det med ett blodprov just då. Och blodtrycket just då är förhöjt. Utan jag tänker om man till exempel skulle ha någonting som man mäter över tid eller något sånt man skulle kunna hitta det med.
Det man pratar om mycket, det finns ju olika stresssystem i kroppen och det vanligaste det är den här HPA-axeln. Då pratar man om hypotalamus och sen så en ytterligare liten struktur som ligger subkortikalt i hjärnan som heter hypofysen och som i sin tur reglerar binjurarna som utsöndrar kortisol då. Problemet är att vi har en biologisk variation som sagt och att på morgonen till exempel när man ska vara pigg så drar det här systemet igång och badar hjärnan i stresshormoner. Och så ska det vara. Problemet är när vi inte riktigt har tiden för återhämtning så stress i sig är ju ingen fara utan det är just utebliven återhämtning som är problemet. Mm. Och det är det som är svårt att mäta. Mm. Så att man kan ha höga stressnivåer och det kommer man hitta om man tittar på de här markörerna. Men det är själva återhämtningen som är det svåra att mäta. Och det är den som man inte riktigt får med.
Nej, och det är ju där många brister. Både just för att vi kanske kan uppleva ibland att man inte riktigt har identifierat vad det är man behöver återhämta sig ifrån. För att man går från jobbet och tänker att man återhämtar sig. Men man låter istället, liksom, det är ju hjärnan som är trött ofta efter de jobben vi har idag. Och så går man iväg och då liksom plockar upp sin iPhone och ja, stressar upp sig över andra saker. Så att återhämtningen uteblir ju, för att det är inte för att man har gått från jobbet direkt.
Så. Mm. Det kanske är så att återhämtning är något som vi aktivt måste ta ett eget ansvar för att tänka på idag. Just, du nämnde ju sist vi pratades vidare i ett begrepp paid.
Ja.
Vad är det nu? Det är pressure
det är... always on. Det funkar på svenska. Alltså press, alltid uppkopplad. Information overload, okej, det kanske finns på svenska. Ja, men informationsöverflöd.
Mm.
Och sen distraktioner, att vi konstant distraherade. Och sen har jag ju lagt till ett S då, som är liksom stillavarande. Och det är ju det som, för du nickar, det är så bara bra. Så det är ju det som vi ofta behöver att återhämta oss ifrån när vi är på jobbet. Att vi känner oss pressade och vi är ständigt uppkopplade. Och så går vi från jobbet då, och istället för att återhämta oss från det, vilket då är det ju att stänga ner massa intryck, sänka kraven, röra på oss utan att det blir ett till stresspåslag och att inte bli så distraherad, så går vi ju gärna från askan in i elden i nästa fas, till exempel hem från jobbet och handla och middag och vilket man såklart måste göra, men man kanske måste förändra sitt synsätt på de aktiviteterna för att det ska bli, det måste få vara återhämtning någonstans. Så ja, så det är min upplevelse också, att det är just återhämtningen som tryter. Det är klart att det kör ihop sig och det blir bråttom och mycket att göra och otydligt och folk är idioter, typ. That's life. Men hur har man en strategi för sin återhämtning?
Och en väldigt tydlig del av återhämtningen är ju sömnen.
Ja.
För jag menar, hur avspänd är jag när jag tar bussen hem från jobbet? Det kan vara lite svårt att ha koll på kanske, eller att styra. Men just att man får sova tillräckligt. När ni mäter, ställer ni frågor om sömn då, hur mycket man sover?
Ja, och det är jätteintressant. Även om det kan variera från individ till individ, så har man sett att dels kan det vara så att man har svårt att gå och lägga sig för att man är så pass uppvarvad. Och att man vaknar många gånger under natten och så.
Mm.
Så att det brukar vara ett klassiskt symptom som man pratar om. Och som du säger så är ju sömnen helt avgörande. Och om det är någonting man ska vara lite orolig för, så är det just när sömnen börjar svaja. När man inte får tillräckligt med sömn. Och det går ju bra under några veckor, månader kanske till och med, men det kommer inte hålla i längden om man inte sover. Och det har ju en rad effekter på vår fysiologi i övrigt också. Man kan se det redan efter några dagars minskad sömn, att man har effekter på både blodtryck men också blodfetter faktiskt, till och med blodsocker. Så att det är en helt avgörande återhämtningsdel att sova, och det är kanske det som är det allra viktigaste då.
Och alla som vill vara smarta på jobbet, för det tror jag att många vill. Där kan det väl vara värt att säga det, att vi blir ju verkligen mindre smarta också om vi inte får den här sömnen.
Absolut.
Hjärnan funkar ju inte lika bra. Nu är det ju lite inne så här och där, upplever jag, att prata om sömn och att se det som något man ska värna om. Men jag är inte säker på att det är så utbrett egentligen. Vad upplever du?
Nej, det har ju varit mycket, tycker jag, fokus på prestation snarare. Träning och saker man ska göra. Som att det är liksom mer grejer man ska lägga på för att hantera det här. Och det kan bli lite ironiskt nästan. När det handlar om att snarare bli bra på att slippa arbeta. Kanske det här med att slarva och hitta tid att bara ligga på soffan och ta det lugnt. Och varva ner. Det kanske är det som är mer egentligen intressant. Och det är klart att träning har jättemånga positiva effekter och påverkar förmågan att hantera stress. Och man sover bättre av träning också. Men jag tror ändå att om man ska börja någonstans och man är på gränsen till att trilla dit, så är nog sömnen det jag skulle börja titta på i många fall. Om man är lite fördomsfull och kanske lite generaliserar så här. Men om man inte sover så är det svårt att träna och ta till sig träning och så. Så att, det är där man brukar börja.
Mm. Och där kan det ju faktiskt vara så att det... Man får förstå lite så koppling till 1860 när man såg att det kanske hade att göra med att vi började få lampor. Alltså vi kommer behöva gå mot bokstavligt talat strömmen för att få till sömnen. För det finns ingenting i vårt levande som bjuder in till att ja, men nu är ju faktiskt klockan 9:30 och det är dags att gå och lägga sig. Speciellt om man har kommit ur sin den här cirkadiska rytmen. För vissa av oss sover ju så samma timmar varje natt. Så att det, liksom, det är som att någon slår en i huvudet ett visst klockslag och bara gå och lägg dig. Men många har ju kommit ur det där, och då får man förstå att man kan behöva liksom jobba med sin sömnhygien för att få till det. Mm. Men ja, hur, för jag har läst någonstans just att en av tre i Sverige är liksom trötta som har med sömnstörningar att göra. Men det som du beskriver fysiologiskt händer när man inte sover, det är ju ungefär samma sak som händer när man är stressad. Alltså att sömnbrist är ju en typ av stress för kroppen. Att den upplever att den inte får den återhämtning den behöver. Och snacka om att det är något som är, det är ingen app. Alltså det är egentligen gratis. Det är någonting du ändå ska göra, så du behöver kanske bara jobba med rutinen. Och det kan vara svårt. Så.
Mm. Mm. Jag tänker, apropå hälsoundersökningar, om vi nu är själva lite dåliga på att säga till oss själva att gå och lägga oss eller ta hand om vår sömn, och vi kan behöva knuffas lite i den riktningen. Vad, liksom, när man undersöker, kan man använda för att säga, nej men jag ser här att XXX och så vidare, du skulle behöva sova lite längre, mer, bättre kvalitet. Förstår du vad jag menar? Vad är det man ser? Är det liksom att, alltså förutom att jag själv kan berätta så här i en undersökning hur mycket sover jag egentligen, eller hur mycket upplever jag att jag liksom vilar, vad är det för som praktiska värden som kan komma fram i en hälsoundersökning som kan göra att man sen, om man sitter och har ett individuellt hälsosamtal, kan ta upp där och säga du borde sova mer. Förstår du vad jag menar? Är det som utslag av stress? Eller?
Ja, alltså det är ju den självupplevda hälsan och självupplevda kvaliteten av sömn och sömnrytmen som är det intressanta där. Och upplever man att man har problem, så har man ofta det. Sen kan man se i många andra värden också att det kanske är någonting som inte står rätt till och sådär. Men det kan handla om andra saker också. Det kan handla om snarkning till exempel, sömnapné och sådär. Övervikt är ju kopplat till det. Bland annat. Men det finns också många andra saker som man tittar på. Men jag tror återigen att det är den självupplevda hälsan och själva anamnesen som man säger. När man frågar individen, som är det bästa sättet att ta tempen på just sömnen och
anamnes, och är det här när läkaren eller sjukvårdspersonalen ställer frågor för att skanna av saker och ting.
Ja, och sen har man ju sådana här standardiserade frågebatterier också. Vi pratade lite om det innan här, men KEDS är en sån skala som vi använder oss av mycket då. Det står för Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Som man använder för att rata risken för utmattningssyndrom då, där man får en skala och en poäng så.
Den kan vi försöka länka till.
Ja.
Den kan vara lite jobbig att göra om man tror att man inte mår bra, men den kan vara ack så viktig att ett hjälpmedel.
Jag funderar på, apropå att agera på data i en hälsoundersökning, för när ni gör, alltså för att det ska vara etiskt och schysst genomfört, så vill man ju inte göra undersökningar där en chef till exempel ser all data om varje individ?
Nej, absolut inte. Så det är alltid anonymt. Så vi kan inte rapportera någon data tillbaka till arbetsgivaren om specifika personer. Det är helt avgörande då.
Så att, men individen själv ser sin data?
Ja, och eller? Det är jätteviktigt. För om det är någonting man har sett med hälsoundersökningar, så är det att man måste ge individen chans att förstå de här värdena. Om man bara rapporterar med en labblista där det står 19,8 nanomol per liter, så säger inte det så mycket. Mm. Och det blir väldigt svårt att agera på det. Och det är ingen motivator till att förändra sitt liv. Däremot om man visar det med färg och man visar det med risker och ger tydliga konkreta rekommendationer och åtgärdsplaner som man kan prata om, så, där, så har man en mycket större effekt, och det är då det blir användbart. Men det är ju individperspektivet. Sen ur ett arbetsgivarperspektiv så är det viktigt att kunna visa aggregerad data och den sammanställda datan. Givetvis då utan att röja någon individ. Och då kan man ju ta beslut kanske om det här är ett systemiskt problem som man behöver hantera organisatoriskt då. Och det är det ju många gånger.
Mm. Vad skulle det kunna vara att folk är stressade för att de har inte riktigt tid eller resurser att utföra alla krav som ligger på dem?
Ja, och jag tror också att det ser väldigt olika ut inom organisationen, så att det är inte så att hela organisationen kanske är stressad, utan det brukar oftast vara så att den här pressen finns på några enstaka individer eller enstaka roller inom organisationen. Och det finns ju en bild kanske av att det är chefer, lite felaktigt, som höga chefer som är allra mest stressade. Men det har man inte riktigt sett, och jag tycker inte mig heller se den bilden, utan det är snarare kanske mellanchefer och individer som är nyanställda som har svårt med förväntansbilden, och man kanske inte har börjat prioritera sitt arbete så mycket, och där man vill väldigt mycket, man är ambitiös och oerhört duktig. Snarare där man har problem. Och sen så är det såklart överrepresenterat bland tjejer också, som vi var inne på tidigare också.
Mm. Vad intressant. Mm. Att det kan ju ha att göra med då att man är, ja, förväntansbilder, som du säger, att det är otydligt. Man är ny kanske, att man själv är osäker och vill överprestera lite grann.
Mm. Mm. Och om man tänker, för vi pratar om återhämtning, hur mycket klarar vi av egentligen? Det här är en väldigt filosofisk fråga, men hur mycket klarar vi av? Alltså för jag tänker att om man då tänker, ja, men jag sover bra. Men sen är vi ju ändå, sover man bra, då kanske man ligger på mellan 7-8 timmar. Sen är det ändå 16 timmar till som många är. Man går från liksom 0 till 100. Jag har ofta reflektion över det här med att kortisolnivåerna stiger på morgonen. Och vad gör vi också på morgonen ofta? I alla fall jag. Dricker kaffe som också liksom spär på det här systemet som egentligen redan är igång. Så. Men hur ser du på återhämtning under dagen? Så.
Ja, det är en jätteintressant fråga, och det enkla svaret är att jag faktiskt inte riktigt vet helt hur det förhåller sig där rent vetenskapligt. Men om jag ska spekulera lite så tror jag att det är viktigt. Och om man tittar på de yrkena som är mest utsatta, så dagispersonal, lärare och vårdpersonal till exempel, så är det ju arbetssituationer som har ett väldigt litet inslag av återhämtning. Där man kanske har en ständig press på sig att möta patienter och barn och så, elever och så. Så att jag tror att det är jätteviktigt att få sätta sig ner i lugn och ro och ta kanske några minuter eller en halvtimme och äta en lunch eller sådär med sina kollegor utan den här pressen på att hela tiden leverera.
Mm.
Men det är en intressant fråga ur ett annat perspektiv också, och det är det att man har sett att just inställning till ens arbete är viktigt, i alla fall i det korta perspektivet. Så individer som tycker att det är jobbigt med arbetet, eller tycker att det är tråkigt eller mindre roligt, de är mer känsliga än vad individer som tycker om sitt jobb i det korta perspektivet. Sen så är det såklart så att i ett längre perspektiv kanske det omvända också är sant, att individer som tycker att det är kul med sitt jobb också riskerar utbrändhet av andra skäl, för att man försummar återhämtningen över tid då. Men det är väldigt olika hur mycket man kan jobba. Och vissa individer kan jobba oerhört mycket, medan andra kanske inte klarar av riktigt lika mycket. Då. Men det är också väldigt viktigt, tror jag, där med hur man lägger upp sitt arbete och det här med att prioritera och strukturera upp sitt arbete så att det blir hanterbart över tid. Då.
Och det är klart att det om man tänker allt från en förskolepedagog till någon som kanske sitter och kan styra väldigt mycket över sin vardag, kanske jobbar framför en dator och bara, nej men nu tar jag en liten paus och sådär, så det är väldigt olika. Men just de här som ändå kommer tillbaka till friska arbetsplatser, att det är tydligt, jag känner att det finns meningsfullhet, jag har bra kollegor, stöd, känner mig trygg. Det buffrar ju för att orka med jobbet bättre, men är jag för engagerad så är ju risken också att jag bara kör på. Och då krävs det ju liksom andra insatser både för mig själv och min arbetsplats, att det finns någon sån form av, liksom, det här är faktiskt inte hållbart. Nej. Även om det är superkul just nu. Så, ja.
En annan sak man har sett som också tycks ha en effekt, det är förmågan att påverka sitt eget arbete och arbetstempot.
Mm.
Att kunna dra i nödbromsen när det är jobbigt och så. Att inte styra över arbetsflödet är någonting som är stressande. Och det ser man många gånger när det gäller kanske löpande band och sådär. Att det är de allra mest påfrestande yrkena när man inte kan styra över tempot själv och hur man agerar och så. Och så det är någonting att tänka på.
Mm. Och sen, och precis, och det jobbet är ändå så att när bandet stannar till exempel, då är det går inte att jobba mer då. Men just att kan man då också få, det kan ju bli win-win om man dessutom kan styra tempot på det, och så vet man att nu stängs det av och skiftet slutar och jag går härifrån. Det är väldigt svårt att ta med sig det hem och fortsätta dutta hemma.
Mm.
Så tänk om man kunde plocka alla russin av de här. Liksom, för jag tänker vi som har, jag menar, som egenföretagare, det är ju väldigt fritt. Men problemet är ju så här, det är ingen som säger när du är klar. Det måste du själv göra. Det måste vara din egen chef och liksom ta dig själv i hampan. Liksom, och så här, men nu måste du faktiskt vila lite och pausa. Ja, mm.
Ja, det blir väldigt tydligt också apropå det här att kunna påverka sitt jobb med offentlig sektorn. Som du säger, att där utmattning redan är ett väldigt stort problem, och bland kvinnor speciellt. Mm. Och vi vet att det är väldigt få chefer på stora medarbetargrupper i offentlig sektor.
Men då är det verkligen lika viktigt, så här, ännu viktigare fokusområde. Hur skapar vi liksom autonomi inom de här organisationerna?
Eller bara tid för pauser.
Ja.
Mm. Ja, svårt när det är långa köer utanför om man bara känner att man behöver leverera förstås.
Men som sagt, ni träffat så otroligt mycket företag, och kan du ge något exempel på någon insats som man har gjort efter att man har fått den här datan och kanske inte tappat hakan, för många vet ju ändå någonstans att så här, det kanske är lite så här, och så får man det lite svart på vitt då. Något exempel på någon insats som någon har gjort som har varit framgångsrik, där ni sen har kunnat göra uppföljningsmätningar och sett att det faktiskt har fått effekt?
Mm. Det finns flera goda exempel. Det som är generellt för dem tycker jag är att man har blivit duktig på att prata om de här problemen och att cheferna tar det på allvar. Och om det är någonting man ser som är viktigt när man ska komma tillbaka till arbetet efter utmattningssyndrom, det är att chefen har förståelse för det här. Och där kan man redan preventivt jobba med utbildningar och man kan förmå organisationen att känna till de här tidiga varningssignalerna och dra gränsen tidigt. Och det tror jag är någonting som är oerhört viktigt. Och där har vi många goda exempel på företag där man har börjat uppmärksamma de här frågorna. Man har börjat prata om det mer öppet. Och kanske också visa att det är okej att säga nej till arbete. Och hitta det här långsiktiga tempot som faktiskt fungerar. Mm. Det tror jag är viktigt. Och att det inte alltid är så att man upphöjer den här prestationsorienterade kulturen. Som kanske också kan vara lite skadlig ibland.
Mm. Mm. Ja, det låter bra. Och det är ju, ja, prata, men det är konkret. Alltså, hur får vi in det på agendan att faktiskt prata om det?
Jag tror, sen ur individperspektiv så finns det ju många andra framgångsfaktorer. Och där gäller det att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hela tiden utvärdera och mäta är ju någonting som såklart jag vurmar för lite extra. Och att mäta de här sakerna över tid är jättevärdefullt för en organisation. För då kan man lära sig när man behöver dra ner på tempot och när man behöver sätta in insatser och som för att hantera de här utmaningarna som man har många gånger.
Mm.
Och många gånger är det tyvärr så att man inte riktigt känner till hur illa det är. Man kanske har en känsla av personalomsättning att den har börjat dra iväg lite grann på sista tiden. Men man kanske inte riktigt har hela bilden. Och det tror jag är steg nummer ett att börja med det. Att förstå hur det faktiskt ser ut. Och också hur man relaterar till andra liknande företag. Är det så att det finns branschindex så är det jätteanvändbart att titta på.
Jag är lite nyfiken på de som köper era tjänster. Är det ofta med någon slags intention att nu ska vi se till att hälsan bland medarbetarna blir bättre? Eller är det för att man känner att det efterfrågas av individerna som jobbar där?
Jag tror att det är både och. Det finns helt klart de som ser en ekonomisk fördel i att göra det här. Och det är ju mycket det vi pratar om också. Att det är klart att det är en win-win-situation när arbetstagaren är frisk så mår ju också arbetsgivaren bra och har ut stor effekt av det. Men jag tror att många gör det av ren omsorg för sin personal också. Och att det är som en förmån.
Mm.
Och jag tror att det finns lite olika skäl till varför man väljer att köpa de här tjänsterna.
Mm. Mm. Ja, men det här med återhämtning. Det är värt att bära med sig att utan att lägga press på någon så är det ju faktiskt till syvende och sist vi själva som bär ansvar för det.
Och också just därför att det är ju unikt hur vi återhämtar oss. Alltså sömnen känns ju liksom som den delar vi. Men hur vi, alltså en aktivitet som kan vara stressande för dig David eller Boel kan ju vara avkopplande för mig till exempel. Så att det är unikt men alla måste se till. Och känner man inte att man, jag får inte till det på min arbetsplats. Då får man ju lyfta frågan liksom till sin grupp och chef och så vidare. För att det måste finnas förutsättningar för det. Men att göra det är ju en individupplevelse så, som är superviktig just för att må bra och prestera över tid.
Mm.
Tack så jättemycket.
Tack
att du kom hit.
Tack så mycket. Och jag bär med mig att vi ska lägga oss i soffan oftare. Och sova lite mer.
Det är inte dumt.
Vi hoppas som vanligt att ni vill prata med oss i våra sociala medier på LinkedIn och Facebook och på hemsidan healthforwealth.se.
Mm. Vi tackar våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health och förstås Agda Media för den här produktionen. Dela gärna våra avsnitt i era sociala medier och skriv gärna en kommentar om vad ni tycker och om ni önskar något ämne eller gäst eller så. Och sköt om er och var snälla mot varandra.
Hej då! Hej då.
3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.